Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och den här veckan så har jag bjudit in Ebba Busch Thor. By the way, tittar förbi, god morgon.
god morgon, sådär lite random.
Ja, precis, ja. Sådär, by the way. Du är i Malmö och gör en liten snabb roadtrip från den kungliga huvudstaden. Intryck så här långt?
Ja, men det är en ganska intensiv dag här i Malmö faktiskt. Men otroligt mycket välkomnande och härliga människor överallt. Vi har besökt SUS och tittat på arbetet på akuten. Mm. Både dels med hur man kan öka tryggheten för en del medarbetare när man får fall som är kopplade till kriminalitet. Men också lyft frågan om hur vi kan få bättre sjukvård runt våra äldre, som ju faktiskt är de som besöker sjukhusen mest, nästan mest.
Vilken intensiv vecka du har haft. Alltså, jag ser det, agenda först i söndags, partiledardebatt. Alltså, hur orkar man med?
Dels så tar man mycket mikropauser och sen är jag är ju gravt matberoende alltså. Det vet mina medarbetare. Så att när jag har riktigt intensiva dagar, då är mitt stresshanteringstrick, det är att låtsas att hela dagen handlar om matpauserna egentligen. Okay. Så att då tar jag först sikte på frukosten på morgonen, sen tar jag sikte på mellanmål på förmiddagen, sen tar jag sikte på lunchen och så håller jag på sådär.
Mat- och sovklockan?
Ja, lite grann så.
Är det samma när du är hemma och civil så att säga också eller?
Ja, fortfarande att maten är viktig. Och sen har jag ju två små barn. Jag har ju en dotter Elise på 2,5 och Birger som är 4 år. Och de är ju också gravt matberoende.
Och så har du en make som tränar fotboll på elitnivå.
Exakt, så alla måste äta på givna tider, annars blir det dåligt. Men jag ska säga så här, man klarar av det här därför att det är... Jag tycker att det är roligt därför att jag känner att det är meningsfullt. Det är ändå fantastiskt att ha ett jobb där jag kan känna att jag... kan få vara med och försöka göra skillnad.
Men blir du så här arg någon gång? För att det är alltid ett stort leende när jag slår upp min Insta och tittar vad Ebba har lagt ut senaste. Så det är alltid ett stort leende. Och det är möjligtvis lite arga blicken du har när det är agenda och debatten.
Ja,
och så.
Lite så.
Ja. Mm. Kan man få se den lite grann? Den? Hur ser den ut då? När du tittar på till exempel Jonas Sjöstedt.
Nu försöker jag förmedla min blick här genom radiomicken.
Ja, men jag tänkte att vi kunde leka arga leker, men den gör sig inte så bra på radio.
Nej, den är svår. Nej, men alltså det är ju alltid det här med sociala medier, av vilken del man förmedlar. Men det är klart att jag har sämre dagar ibland också. Och som sagt, jag har ju fått 2 barn under tiden jag har varit partiledare. Jag har ju gått igenom insomnia, liksom sömnbrist. Terrorn har ju varit alla städers närvarande. Ja. Men då har man ju verkligen lärt sig att powernappa i tid och otid. Jag har legat ner på konferensgolv inför att jag ska tala och powernappat en kvart. Du vet, bara rätt på någon heltäckningsmatta någonstans. Så jag kan somna nästan var som helst när jag behöver.
Så att det är tricket för de som alltså undrar hur man får ihop det, för att det är tempot som både du, din make, alltså ni har ju ett så intensivt program. Så ta de där små mikropauserna.
Absolut. Våga be om hjälp och sen hålla igång det sociala i livet genom att skita i och städa, ta emot gäster i mjukisbyxor och gärna säga att ni är varmt välkomna, men ni får ta det som det är och ta gärna med hämtmat.
Så du känner inte liksom den pressen, alltså, för du är en offentlig person, Ebba. Att du måste allting vara så här tipptopp. Det får knastra lite under fötterna när man träffar dig på julafton till exempel.
Ja, det är så. Sen börjar jag mitt lussebak tidigt, för det är heligt. Men jag är absolut inte en perfektionist på det sättet. Och jag var ju väldigt nära på att braka i sista året på gymnasiet och inte klara av att ta studenten alls. Och i samband med det så begravde jag nog den tillstymmelse jag hade till att vara en perfektionist. Mm. Den begravde jag rätt rejält då.
Bara för knappt en vecka sedan så var det dagen för mental hälsa. Mm. Vet du, skrev ett fint inlägg, alltså tankar, alltså dels då baserat på egna erfarenheter, alltså dina tankar liksom hur vi hanterar psykisk ohälsa 2019 i Sverige.
Mm. Nej, men alltså till del så har man ju kommit ganska långt till att bryta stigmat. Det är ju många fler som vågar prata om det och som inte skäms för att man kanske har en diagnos eller för att man har mått dåligt. Men jag kan fortfarande tycka att till exempel när det kommer till depression. Mm. Så vi skulle ju aldrig begära utav någon som har ett brutet ben att gå till jobbet ändå och ha inget gips på dig. Men det är klart att man gipsar benet och man tar en paus och anpassar livet. Men till exempel med en depression eller liknande, eller när man mår dåligt i själen, då kan man också behöva en typ av plåster. Man kan behöva medicin under en tid för att det där öppna såret ska få lov att vara lite skyddat, och sen behöver man anpassa runt omkring. Och det kan jag väl också känna ibland när jag i intervjuer målas upp som någon slags liksom, jag vet inte, supermamma. Det är absolut inte, och jag räcker inte alltid till, och vi får inte alltid ihop det, och det kan jag känna ett väldigt stort ansvar och också förmedla att allt är inte guld och gröna skogar.
Så det är
inte,
vad skönt, Ebba. Ja, men du lägger faktiskt upp det, jag säger. Alltså, du lägger ju också bilder, liksom, du är inte sminkad och ser trött ut, du ligger i en soffa och sliter. Alltså, den bilden är också viktig för just sociala medier. Alla dina nya väljare och kommande väljare, de följer dig faktiskt, Ebba. Så du gör ju ett stort intryck.
Ja, men, och det är ju väldigt, det är väldigt roligt med den kontakten. Sen är det ju långt ifrån alla som jag har möjlighet att svara, men det är klart att det är väldigt roligt att det är så många som på olika sätt väljer att ta del av mitt arbete och vardag på olika sätt. Och en del av de politiska förslag som jag har drivit de senaste åren har ju också kommit via att människor har hört av sig och uppmärksammat ett problem via sociala medier. Och det är ju på något sätt en ny och spännande del av demokratiarbetet som jag tycker är väldigt bra.
Men du tillhör den generationen som har liksom nästan fötts upp med internet och sociala medier. Det har liksom i alla fall kommit kanske lite naturligare när dina äldre konkurrenter ute i riksdagshuset. Alltså, tror jag det är en fördel ändå liksom att vara ung och vara politiker. Men du är 32 idag, Ebba.
Mm. Nej, men det finns... Historiskt sett, bakåt, eller sen, några år sedan, då mötte jag en del fördomar kopplat till min ålder, absolut. Nu kan jag känna att folk vet att jag inte bara pratar, jag kan leverera också. Och det ryktet går lite före och är större än hur gammal jag råkar vara. Och tack och lov så är det här med ungdom, det är ju någonting övergående. Jag blir ju faktiskt äldre för varje dag som går.
Ja, härligt,
eller hur?
Härligt.
Och det ser jag ändå som någonting positivt. Men det är ju många som frågar, vad är strategin bakom din Instagram? Och vad är the grand plan? Den stora planen är att jag får lov att hålla på med min Instagram lite grann som jag vill. Det är inte...
Det är inte liksom partiet, utan det är Ebba.
Ja, jag får lov att... Det får vara mig. Och då blir det... En del stör sig på att jag delar med mig av mer personliga saker. Men för mig faller det väldigt naturligt. Och jag har inga problem med att andra politiker eller partiledare... väljer att jobba på annat sätt, men det här funkar för mig, för jag trivs med det.
Du, alltså liknelsen där med Pelle Svanslös häromdagen, Trisse, va?
Hjälp!
Jag var tvungen, alltså jag satt och såg på klippet här igår ju.
Nej, men Jonas Sjöstedt, han drog ju till med en Pelle Svanslös liknelse som jag inte riktigt kände igen mig i. Och som sagt, jag bor ju på landet utanför Uppsala, så att jag kan ju min Pelle Svanslös. Och det är faktiskt vid en tidigare debatt i kammaren så slog jag fast det att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös. Och det har att göra med att Trisse är också ganska matglad. Han är väldigt trind. Jag är inte lika trind till det yttre i alla fall. Men matglad. Och jag har ju redan berättat det, att jag är gravt matberoende. Och Trisse är ju också under en period Pelles enda riktiga liksom, vän. Sådär. Mm. Och jag kamperar ganska bra ihop, tycker jag, med Ulf Kristersson. Mm. Och jag tycker Ulf är ju mer Pelle än någon annan i Pelle Svanslös.
De där alltså, blickarna som man ser i debatten, alltså, hur är egentligen bakom kulisserna, om man hade släckt ner kamerorna liksom, när ni träffas i fikarummet på riksdagshuset? Alltså, är det, alltså, den sociala stämningen mellan över partigränserna, hur är den?
Det är väldigt olika beroende på partiledare, ska jag säga.
Okay. Någon du har haft lättare för under de här åren, eller någon som har känt att shit, så här connectar vi inte alls?
Nej, men så här, som förra helgen då när det var partiledardebatt i Agenda, då blev jag ju råförbannad på Jonas Sjöstedt. Och,
ja. Han blev förbannad på dig kanske också?
Ja, det var ju så det började.
Ja.
Och en del har säkert sett bilderna där jag via mitt kroppsspråk förmedlar vad jag tyckte om situationen. Men Jonas Sjöstedt är också en av dem som jag utanför intervjusituationerna har absolut lättast att prata med.
Han verkar en glad prick sådär.
Ja, och jag tycker att han är väldigt genuin i att fråga hur läget är, och han har hjälpt mig inför en morgondebatt som vi hade att passa min son när han var bara några månader gammal och vi inte riktigt fick ihop familjepusslet, så jag hade med mig Birger till studion. Och då höll han honom medan jag satte mig i sminket, så att det tycker jag är ett typexempel på en väldigt ja, väldigt bra sätt. Tuffa debatter, sakliga debatter, det får smälla, det är okej, vi tycker olika, det är vårt jobb. Men sen kan man hantera det efteråt och vara hyvens ändå.
Men jag satt och tänkte på när du haft just en sån där dag när du blivit skitförbannad eller haft en tuff dag på jobbet. Märker Niklas det när du kommer hem? Alltså, man håller sig på sin kant lite.
Nej, inte nödvändigtvis så. Men ibland så får han ju markera och säga nu har du lämnat jobbet. Sluta liksom försöka projektleda fredagsmiddagen eller vad det nu kan vara för någonting. Jag försöker så bra jag bara kan att liksom, det sista jag gör i Säpo-bilen innan jag kliver ut, verkligen tänka nu lämnar jag jobbet.
Nu är hemma.
Nu kliver jag in med mina barn. Och det är också en viktig stresshanteringsgrej. Att inte ha dåligt samvete för att man inte är med familjen när man är på jobbet. Och att inte ha dåligt samvete över det man inte gör på jobbet när man är med familjen. Utan man är där man är och så försöker man få ut så mycket av det och ge så mycket som man kan där man är.
När ni har en sån där, det är inga fotbollsmatcher, det är inga träningsläger, det är inga debatter, det är inga Almedalen. Du och Niklas har lite kvalitetstid själva. Om ni har en sån liten lista över grejer ni så här gör. Vad hittar ni på? Sover i kapp som gissar på kanske?
Ja, men det bygger ju på att vi har barnvakt. eller sover om lott på helgerna. Jag skulle nog säga att då åker vi ut med båten. Vi bor ganska nära en sjö, en insjö. Mm. Och då åker vi ut med båten. Ta med liksom en kopp kaffe och en chokladbit och åker ut eller något sådär. Eller ta middagen i båten. Bara så tallriken rätt ut. Alternativt så, jag försökte beskriva någon gång för en kompis vad det är vi gör när vi har ledigt. Vi skrotar omkring. Vi bor ju verkligen ut på landet. Det är bara några få fastigheter i den delen av skogen där vi bor. Och ja, då tar jag på mig några alldeles för stora och hitiga kläder och sen går vi ut i trädgården eller skogen och så ser man vad som händer.
Gröna fingrar, har du det?
Ja, det har jag.
Eller lite så här rehab garden, alltså du känner att det är lite tappigt när du kommer ut och får...
Absolut, det är det definitivt. Och få lov att följa också årstiderna och året. Fundera på vilka potatisar ska vi sätta i år. Någon tidig sort, någon lite senare sort. Någon sort man kan experimentera med. Ska vi förodla dem lite grann eller inte och så vidare. Det där tycker jag är jättetrevligt att hålla på med. Och sen kunna sitta där på sommaren och titta på tallriken och veta att allt det här har vi odlat själva.
Vad är du mest stolt över i din trädgård?
Det är nog ändå faktiskt mitt rosarv ifrån min mamma. Och hon hjälper mig, ska jag också understryka, med de här rosorna. Men hon har i alla år samlat på gamla engelska rossorter som doftar massor. Och de fick jag ifrån henne när hon och pappa flyttade ifrån där jag är uppvuxen.
Mm. Gunsta,
exakt. Ja. Det var så fantastiskt i den här lilla Uppsalahems radhus. Länge så fanns det en oas mitt på med massa
rosor. Så det är din barndom, lite grann av de rosorna som ser varje dag när du kliver upp.
Och de är så stora och fina nu att vi har klarat av att få dem att överleva. En del av dem köpte hon ju när jag var 6 år gammal. Och de still standing.
Du, Sirius, går du på alla matcherna, hemmamatcherna, eller går ni hela familjen på hemmamatcherna på studenternas?
Det är väldigt avhängigt av situationen runt barnen, ska jag säga. Mm. Men jag har gått på ganska många hemmamatcher i år. Och Birger nu då, som är 4, han tycker att det är väldigt roligt att gå. Och så har han en egen Sirius-tröja med nummer 7, samma som pappa. Och det står Birger på hans rygg och sådär. Och sen är han lite ledsen över att han inte har en sån här fin regnbågskaptensbindel som Niklas har.
Men vi kan nog gå fram en himmelsblå fin, alltså tröja, eller alltså en annan sån rödblå, alltså, så här, förmodligen himmelsblå om du har frågat mig, va?
Ja, för mig är det ju, jag gillar ju när det är ganska mörkblått och svart, ja, då. Ja. Ja, det tycker jag är fint, för det är ju Sirius färger då.
Mm. Det är ju ett jävla mörker i tabellen för de annars då, apropå svart då.
Ja, herregud. Det har varit ett tufft år alltså. Tufft år.
Mm. Ja, det känns lite grann som vi släpper den lite grann där, men märker du på honom när han har haft en dålig match för det inte har gått riktigt som han har tänkt sig?
Ja, absolut. Absolut.
Är men han humörmänniska också, eller?
Nej, inte så farligt. Men man får liksom, det tycker vi alla att det är tråkigt att förlora. Han är en vinnarskalle. Så. Men så får man ta nya tag. Är det någon som har lärt mig att inte inför stora grejer man ska göra i politiken, inte gå och spänna sig jättelänge inför och läcka massa energi, så är det ju Niklas. Gå in i matchen sent och sen försöka kliva ut ur matchen snabbt. Det är ju ingen idé att hålla på och älta den där matchen i all evighet. Man får lära sig vad man behöver göra bättre och sen får man på igen.
Han går lite som en extra coach där hemma till dig också.
Absolut, och man ska ju komma ihåg att det gick väldigt bra för honom under flera år och då gick det väldigt dåligt för mig under några år, så man får växeldra lite grann.
Men du, har du någon sån här person som man har i sitt nätverk som fortfarande betyder någon som du kan säga som säger sanningarna till dig, Ebba? Mm,
absolut. Jag har det både bland mina nära medarbetare och bland mina vänner och bland människor som jag, du vet, kanske bara träffar nu och då och tar en lunch med. Men det jag verkligen har bestämt mig för att det här är människor vars åsikter jag värdesätter. De här människorna släpper jag in på livet och när de säger att jag har gjort det bra, då tar jag åt mig och lägger det på pluskontot. Men det här är också de människorna som får säga, Ebba, det där var inte tillräckligt bra, eller det blir inte bra när du säger så där, eller det landar fel här. Och det är otroligt viktigt. Jag tror att är man någon form av ledare i någon kapacitet, man lever aldrig så farligt som när man bara har människor runt omkring sig som har massa synpunkter på hur saker och ting fungerar, men där ingen vågar säga det.
Kompisarna från alliansen, eller de är inte alliansen längre, alltså januariöverenskommelsen, alltså det var ju något av det mest så här spännande, nervbitande. Hur ska det gå? Vem styr Sverige?
Alltså, härlighet. Ja. 130 dagar höll vi på.
Ja, som så här efterhand när du tittar på det i backspegeln.
Nej, men det är klart att man kunde se var det började tankas snett mer och mer, men min bedömning är att vi gjorde allt vi kunde göra. Men det räckte inte hela vägen.
Nej, och så blev det lite nya konstellationer. Så vi kan egentligen konstatera att alliansen, den är inte as it was, den är lite halvbegravd.
Absolut, alltså de borgerliga partierna finns ju fortfarande, men två av dem ingår i ett fullskaligt budgetsamarbete och två är i opposition. Men jag
hur arg var du på en skala 1-10 där när du liksom fick klart för dig att de tänkte, Björklund och Annie tänkte dra till ett annat håll?
Nej, men alltså samma dag när beskedet verkligen blev offentligt, då var jag inte så arg, för då hade jag redan förlikat mig med tanken. Men det är klart att det här var ju inte något slags, det här var inte bara något litet mysigt sällskapsprojekt som vi höll på med. Nej. Utan vi var alltså överens om ett antal huvudproblem i Sverige som var på blodigt allvar. Det här måste ändras. Så här kan inte utvecklingen fortsätta. Vi var alla överens om att det här är Stefan Löfven som är ansvarig för många av de här problemen. Vi ska byta ut honom. Och sen plötsligt så hamnar vi i den motsatta situationen. Stefan Löfven får fortsätta. Och det är klart att det här är på riktigt för mig. Och då är klart att det var otroligt tungt, såklart.
Du, innan vi skiljs åt, för jag vet att du har en tajt agenda. Musik, vad är favorit så här, som du kopplar av till?
Nej, men jag lyssnar ganska mycket på soul och lite viss modern R&B, inte vad som helst, men det är framförallt när jag ska dansa. Jag har lyssnat jättemycket på Angie Stone, men sen har jag också alltid haft Joni Mitchell, singer-songwritern, och A Case of You bland annat som en stor favorit.
Så att om du skulle så här bli strandad i en bil, CD-spelaren där jag har fastnat skivan och den, du kan vara tvungen att lyssna på en låt hela tiden, skulle det varit vilken skulle det varit, något du kunde stått ut med sådär?
Åh, vad svårt, vad otroligt svårt. Nu sa jag ju A Case of You med Joni Mitchell, så att då får det bli den.
Okej, okay. Får vi se här. Ja, vi provar, ska vi prova ett par timmar?
Ja, vi provar ett par timmar. Jag kedjar fast med här så ska vi se hur det känns. Jag kanske återkommer med ett mer utvecklat svar om ett år om jag gör comeback här.
Ebba Busch, det var fantastiskt kul den lilla korta stunden vi fick tillsammans. Hoppas att du känner dig välkommen tillbaka.
Ja, mycket. Tack så jättemycket. Lördagsgästen på Retro FM.